Vi har alltså konstaterat att Kristus är uppstånden. Och hela församlingen har svarat: ja, han är sannerligen uppstånden. Ifall någon hade glömt, så vill jag nu bara påminna er att det här är vad det handlar om. Idag så ska vi bara prata helt kort igen. Tar jag ger mig själv en utmaning här att tala kort om det här ämnet som är så stort och brett och djupt. Men i alla fall, här har ni rubriken: graven är tom versus möte med Jesus. Vad är det här nu för en uppställning? Jo, det var ju så här att alla i Jerusalem i princip, eller de som minst var inblandade här, de upptäckte ju, det var inte bara Maria Magdalena, det var inte bara Petrus och Johannes som upptäckte att graven var tom. Det var också soldaterna som öppnade upp efter att det hade kommit en ängel ner och skakade om dem ordentligt. Det var de skriftlärare eller ledarna för judarna, det var de romerska officerarna. Alla blev de ju medvetna om att graven är tom. Alla måste förhålla sig på något vis till det här. Och de börjar ju med så här: ja, men ni kan ju berätta att medan ni sov så kom de att röva bort Jesu kropp för att sen påstå att han lever. Det var ju den här officiella förklaringen som man sen gav ut till den dåtida median på något sätt. Alltså, så här var det som det hände egentligen. För man kunde ju inte ta till sig den verkligheten som Maria hade upplevt. Att Jesus lever. Att han var där och mötte med henne. Det kunde de inte till, för de hade inte mött honom. De hade inte träffat honom. De hade bara konstaterat att graven är tom. Och på något vis så känns det så här att när det gäller Jesus och påskens budskap, så får vi också idag upptäcka att människor förhåller sig lite så här: ja, hur var det nu egentligen? Vad är det här för myter som vi tror på eller som vi påstår? Och hur var det nu egentligen som det hände? Var det kanske så där som de förklarade, att det var någon som stal bort det och sen så ville man tro att han var uppstånden och så här? Men vilken skillnad det är med människor som verkligen har mött Jesus. Då behöver man inte längre diskutera den tomma graven egentligen, utan då talar man om den levande Jesus som jag har mött. Eller hur? De börjar med att graven är tom, men sen kom hon och berättade: jag har mött honom, han lever. Och ni kommer ihåg vandrarna på Emmaus vägen till Emmaus som gick och vandrade med den här främlingen som började förklara skrifterna för dem, hur Messias måste lida och dö och sen skulle uppstå. Och de började: vad jag förstår, men 1 + 1 = 2 och 2 + 2 = 4, och Jesus, han var ju verkligen Messias, han uppfyllde skrifterna. Till och med genom sin död så var det uppfyllelse av profetian. Och de blev entusiastiska. Men tänk om det inte var slutet. Tänk om döden inte var slutet. Tänk om graven inte var slutet. Tänk att han faktiskt vandrar med oss på vägen. Och de springer hem till lärjungarna i Jerusalem och berättar att de hade mött Jesus. Vilken skillnad det är på människor som bara ska förhålla sig till den tomma graven och de som har mött den levande Jesus. Eller hur? Så var det då och så är det nog nu idag också fortfarande. Jag tänkte att vi skulle läsa lite vad en av dem som mötte Jesus, som mötte den här uppståndelsen, verkligheten, som förstod att Jesus har inte övergett mig. Fastän jag förnekar honom så kommer han till mig och jag får bekänna min kärlek till honom. Vi talar om Petrus naturligtvis. Petrus, han var en av apostlarna som väldigt tidigt mötte den uppståndne Jesus. Under de där 40 dagarna mellan uppståndelsen och himlafärden så fick han möta Jesus flera gånger. Han fick prata med Jesus, han fick äta med Jesus och han fick bekänna sin kärlek 3 gånger för att upphäva grämelsen och besvikelsen och skammen kring sin tredubbla förnekelse. Petrus blev upprättad av den levande Jesus. Tänk om det skulle ha slutat med det, att Petrus förnekade Jesus och så dog Jesus och så var det över. Vad fruktansvärt för Petrus att sluta så. Men det slutar inte där, utan det slutar med att Jesus mötte Petrus och Petrus fick vandra hela sitt liv tillsammans med en levande Kristus. Och jag tänker att vi ska läsa några verser från ett av hans brev som han skrev faktiskt till ganska många kristna. Han skrev dem till alla de som bodde i det här området eller de här områdena. Han börjar sitt första brev, Petrus första brev, med att säga så här: från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. Och det här läser vi ju oftast utan att egentligen tänka på att ja, det är någonstans dit nere i Mellanöstern. Men jag hittade en karta som visar att Pontus är uppe där vid Svarta havets kust, där ni ser längst upp. Bitynien är här lite längre västerut, där mot, vad heter det, Bosporen heter det visst, nu för tiden. Galatien och Kappadocien och Asien, som det nämns här, är alla delar inne i det som nuvarande Turkiet. Här fanns det alltså Jesus troende lärjungar som hade blivit utspridda över områdena runt Medelhavet, och här fanns det många församlingar på den här tiden efter när lärjungarna hade börjat spridas ut runt hela Medelhavet. Vi vet också att Paulus, han besökte många platser där det fanns församlingar, han skrev till många församlingar där. Vi vet Uppenbarelseboken, breven till de 7 församlingarna, det handlar om församlingar här i de här områdena. Så det här var en väldigt betydande del av kristenheten under det första århundradet. Till de här församlingarna skriver Petrus då det här brevet. Och vad skriver han? Nu tar vi lite interaktivitet igen. Jag tänkte att vi skulle läsa tillsammans. Eller hur? Vi är alla läskunniga och vi har alla en röst. Så vi kan hjälpas åt att läsa det här första Petrusbrevet 3:1-4. Är vi med? Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Så här börjar Petrus sitt brev. Petrus som hade alltså mött den levande Jesus fysiskt och vandrat tillsammans med honom. Han talar om att det är genom Jesu Kristi uppståndelse som vi har kunnat bli födda på nytt till ett levande hopp, till ett arv som inte går av för hackor, om man säger så. Det kommer aldrig förstöras, det kan aldrig fläckas, det kan aldrig vissna. På flera olika sätt säger Petrus här att det här är någonting bestående som Jesu uppståndelse har gjort möjligt för oss. Som vi inte annars skulle få tag i, men som Jesu uppståndelse möjliggjorde. För honom var uppståndelsen extremt viktig. Det första predikan han höll på pingstdagen handlade om att Jesus, jo, ni hade döda Jesus, men han har uppstått. Han lever. Och hela poängen med kristendomen är ju, säger Paulus, att Jesus faktiskt lever. Annars är vi de mest ömkansvärda, säger Paulus väldigt sådär uttrycksfullt. Säger, om det här inte är sant, så då är det liksom allt det andra meningslöst. Men eftersom det är sant, eftersom han lever, så är allting värt. Han fortsätter, vi ska läsa den här om en liten stund, men han fortsätter så här: med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Han skriver till församlingar i Turkiet som lider förföljelse. Alla är inte glada över det de tror på och det de förkunnar. Att Jesus lever, att Jesus är Guds son. Och jag tänker så här, med parallell till vår tid, så finns det extremt många kristna just i de här områdena som verkligen får lida för att de tror på Jesus. Och vi ska fortsätta att be för de lidande kristna i Mellanöstern. De får verkligen lida. Men jag tror också att Jesus är där och ger dem sin glädje. Därför att deras arv i himlen kan inte förstöras, fläckas eller vissna. Och han säger Petrus så här då, att äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det här skriver Petrus då till församlingarna i Mindre Asien i Turkiet. Det första århundradet efter Kristus. Det här är lika aktuellt för oss idag. Vi ska läsa några verser till av Petrus i samma kapitel. Verserna 18-19. De här läser vi tillsammans. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Här påminner han om att det är inte möjligt för en människa att köpa sig frihet, köpa sig Guds gemenskap, köpa sig förlåtelse. Allt det där som människor försöker sträva efter. Det är bara genom Jesu dyrbara blod, som han säger här, som vi är friköpta. Vi läser vidare. Där handlar om Jesus. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Petrus, han kommer inte bort från det här med uppståndelsen, utan allt handlar om att Gud uppväckte Jesus, och därför har vi tillgång till Gud. Därför är vårt hopp och vår tro till Gud överhuvudtaget meningsfull, därför att Jesus har gjort det möjligt. Och han fortsätter, det här tycker jag är så bra, för att när allt det här är sant, när Jesus har uppstått, när det är sant att Gud, han liksom ger oss ett nytt liv som han vill att vi ska leva, han har förberett goda gärningar som vi ska gå in i, och han har en bättre väg än den som vi själva lyckas åstadkomma. Och på något sätt tänker jag så här, att tänk om vi skulle förstå det här. Ibland så känns det så här, att är det någon vits att jag försöker vara en Jesu lärjung? Är det någon vits att jag försöker göra så gott jag kan och vara god? Är det någon vits? Det tycks ju gå så bra för den ogudaktige. Ni hör ekot från Saltaren. Där finns det alltid någon som klagar ibland. Varför går det så bra för de andra, för mig som följer Gud och försöker göra det som är rätt? Går det så där lika bra just den här stunden, tycker man då. Och så klagar man. Men Petrus, han påminner det här, att just för att Jesus har uppstått, för att det är sant det vi tror på, för att det är verklighet, så finns det en mening i att leva rättfärdigt också här på jorden. Och då säger han så här, nu läser vi tillsammans. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, när ni nu har smakat att Herren är god. Genom hela Nya testamentet så ser vi att både Paulus och Petrus och Johannes, för att inte tala om Jesus själv, talar om att det finns ett liv, ett Guds liv som vi är kallade till, men som vi inte klarar av i oss själva. Men för att Jesus har uppstått, för att han har gett oss den helige ande, för att han går med oss varje dag, så finns det fortfarande en orsak att sträva efter det här, längta efter det här. Och hur ska det gå till? Jo, kommer vi till avslutningen här. Vad säger Petrus? Vi läser. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Ibland tappar man bort sig. Just det. Här talar Petrus alltså om den andra stora saken i hans liv. Jesus var uppstånden. Och vet ni vad Jesus sa åt Petrus och åt lärjungarna? Han sa, gå ut i hela världen och gör folk till lärjungar. Och jag ska bygga min församling, säger han. Ni ska vara med och samla alla de som tror på mig. Och Petrus påminner församlingarna, eller de kristna uppe där i mindre Asien, att ni är kallade inte bara att tro på Jesus, utan också leva ett liv som är värdigt denna kallelse. Och att ni inte gör det ensamma, utan ni gör det tillsammans med alla de troende. Ni låter er själva byggas upp till ett andligt hus. Och jag tycker det är så fint också uttryckt här, som bekräftar det som vi förstår av Bibeln, att Gud tvingar ingen till frälsning. Han erbjuder, han inbjuder. Han säger kom till mig. Petrus, han är ett eko av Jesus. Säger, kom till honom. Petrus är den där. Men han säger kom ni också till Jesus. Och låt er byggas upp till ett andligt hus. Och om någonsin så behöver vi verkligen stå tillsammans. För att vara en församling som bevarar ordet. Eller hur? Som frimodigt talar ut ordet. Evangeliet. Så att människor får höra. Det är därför det är så viktigt för oss också att ha barnvänliga gudstjänster som den här. Eller barnverksamhet och ungdomsverksamhet i kyrkan. Det är därför den nya generationen som aldrig har hört evangelium behöver få höra det. Och det finns massor med människor idag som behöver få höra det. Därför att de har fått någon liten bit här och någon liten bit där. Och de har mest missförstått det hela. Och de har kanske avvisat det därför. Men de behöver få möta människor som har mött den levande Jesus. För att de ska kunna också få börja tro. Vad säger han vidare? Vi läser. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Han hade skrivit ganska långt brev där, börja som vi läste tidigare här om att påminna om Jesu uppståndelse. Han talar sedan om den nya livsföringen, om det heliga prästerskapet. Han talar om mannen och hustrun, han talar om äktenskapet, han talar om dopet. Och så slutar han med att säga att det finns glädje mitt i lidandet. Och framförallt är nyckeln här att vi har den här insikten att det är under Gud, om jag är under Guds hand, så jag är inte liksom utelämnat i den här världens nycker eller strömmar eller människohandlingar. Utan när jag är under Guds mäktiga hand så för han mig framåt. Det är det här som på något vis uppståndelsen igen vill påminna oss om. Att Gud faktiskt är mitt i den här världen trots all våld, allt våld, all oro, all rädsla, alla hårda ord som sprids via sociala medier och allt det här som vi nu lever mitt uppe i. Uppståndelsen påminner om att Jesus är också här med oss, i oss. Och därför behöver vi låta oss uppmuntras av Petrus budskap här. Och så är det så bra med den sista knorren där ändå. När vi nu ändå har en tendens att vara så här mänskliga med våra bekymmer. Att de nu ändå kryper in där på morgon natten ibland och säger hej, här är jag. Kommer du ihåg nu hur besvärligt det här är? Och hur ska det nu gå med den där saken? Eller hur? Det känner vi ju alla igen. Vi har direkt med bekymmer. Men låt nu Petrus påminna dig om att de där bekymren ska du kasta på Jesus. Det är ju ingen, det är ju ingen överraskning för Jesus. Han visste ju nog om dem redan innan du kom ihåg dem. Eller hur? Men det är ju du som behöver kasta dem på honom. Säg att du är starkare. Bär det här en stund. För jag orkar inte riktigt bära det här nu. Tänk om att vi får praktisera det här varje dag. Varje vecka. Varje månad. Att de där bekymren, de behöver jag inte bära ensamma. Petrus hade noga bekymmer. Eller hur? Församlingarna i mindre Asien hade noga bekymmer. De hade förföljelser och motstånd. Men de fick också träna och lära sig i att ständigt kasta. Nya bekymmer, ja då får vi kasta dem också. Ja då kommer det igen nya bekymmer här, men då får vi kasta dem. Och det här är nog en liten övning man får träna på, eller hur? Och så tappar man bort det ibland och så får man ta upp det igen. Men låt oss göra som Petrus säger, som Jesus också faktiskt sa. Gör er inga bekymmer, utan låt i allting era önskningar bli kunniga för Gud. Det säger Jesus idag. Så att egentligen var det här Petrus och min lilla predikan idag. Uppståndelsen är en verklighet. Och det är därför det är värt att vara en kristen. Det är därför det är värt att längta efter Jesus. Och den här rena mjölken som Petrus talar om här. det goda ordet som uppbygger oss. Den gemenskapen i församlingen som gör oss starkare. Som gör att vi har ett gemensamt vittnesbörd inför alla som inte känner Jesus. Det viktigaste av allt ändå är ju att vi som Petrus och Johannes och Maria och de kristna i mindre Asien får uppleva att Jesus lever i mitt hjärta. Den helige ande talar till mig. Mitt i min vardag, mitt i mina bekymmer så är Gud där och talar och möter med mig. Jag tror det är det absolut viktigaste, för annars så hamnar vi lätt på den där graven är tom sidan. Man vet massor om vad som har hänt, men det betyder inte någonting för mig. Men jag vill gärna ställa mig med Maria och Petrus på den här sidan där vi har mött den uppståndne, den levande. Han är faktiskt på riktigt i mitt liv. Och är det någonting jag bara önskar som här avslutningen i det här mötet idag, är det att vi ska kunna stilla oss en liten stund och vända oss till Gud. För det är egentligen det som är det viktigaste, att du får höra Gud tala, att han får röra vid ditt hjärta, att han får påminna dig om just det du behöver för den här veckan som kommer och för din framtid. Att du kan gå hem och säga, den uppståndne var där och den uppståndne är med mig, han lever i mitt hjärta. Så jag tror vi ska faktiskt ta en liten stund här och vända oss till Herren. Vi ska be. Är det så att du vill ha förbön så går det jättebra att komma här till första bänken och så ska vi be med dig efter mötet här. Men jag tycker vi en stund här ska be var för sig. Vad du har i ditt hjärta just nu. Vad är det som tynger? Vad är det som gör att ditt liv är tungt? För jag skulle bli väldigt förvånad om du inte har någonting du kämpar med. För jag tror vi alla har någonting vi kämpar med. Det kan vara rent praktiska saker. Men det kan också vara någonting som har plågat länge. Det kan vara fysiskt, det kan vara psykiskt, det kan vara andligt, det kan vara socialt, det kan vara ekonomiskt, det kan vara ja, allt som hör till livet. Men Jesus känner ju allt det där. Så låt oss kasta våra bekymmer, låt oss tro på uppståndelsen och tro på att han är inne i våra liv för att förändra dem. För att lyfta av oss bördorna, för att också ge oss kraft. Vi ber. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är uppstånden, att du lever idag. För att du faktiskt är här. Herre, jag tackar dig för att det inte bara är fromma ord utan det är verklighet. Det är någonting som du vill också uppenbara för var och en idag. Och jag ber att du kommer genom den helige ande så nära oss att vi får höra just det vi behöver. Det ord ifrån dig som vi behöver höra. Om det är vårt namn som Maria fick höra, att du säger vårt namn. Eller om du säger till oss, räck ut din hand och rör vid min, stick din hand i hålen efter spikarna. Eller om det är, kom och ät när du har förberett frukosten på stranden, Herre. Vad det än är vi behöver höra. Jag ber Herre att vi ska kunna stilla oss så mycket att vi faktiskt hör det i vårt hjärta, i vårt sinne just den här stunden. Att du lyfter av de där hindren, de där bekymren och bördorna som gör det så svårt för oss att se dig och höra dig. Att vi för en stund ska få se himlen öppen. Helige ande, jag tackar dig för att du vill liv och kraft och frid och glädje, kärlek, tröst och nåd till oss var och en. Herre, hjälp oss om vi kan ta emot dig när du kommer till oss och möter med oss. Hjälp oss, Herre, att höra vad du säger. Hjälp oss att se dig när du vandrar med oss vid vår sida på vägen. Herre, hjälp oss att aldrig tappa tron och insikten om din uppståndelse. Att du lever med oss. Och nu ber jag för den här veckan som kommer, Herre, att vi verkligen ska få bli påminda om att du lever med oss också på måndag morgon, på tisdag, på onsdag. Herre, du vet redan vad som kommer att hända de dagarna. Och nu ber jag att vi ska verkligen grundas i det här förtroendet för dig att du är där med oss. Och så ber jag också här att om det är någon som går med en syndabörda, någonting som grämer, någonting som man ångrar. Herre, att vi får idag få ge det åt dig och säga: förlåt mig mina synder. Rena mig i ditt blod. Låt mig igen få prisa dig utifrån ett rent hjärta. Amen.